Tack så mycket, Daniel. Ni är glada att applådera idag. Det är en sån söndag. Jag tycker han var värd en applåd i och för sig. Så att det ska vi fortsätta göra. Vi är så tacksamma för alla lovsångare som vi har i församlingen. Som söndag efter söndag går upp tidigt. Det här först. Och övar och grejer och donar för att betjäna oss i lovsång och tillbedjan. Det är väldigt, väldigt fint. Vi är tacksamma för det. Så den applåden är ni värda. Tack. Ska vi lägga den här stunden i Guds hand? Herre, vi tackar dig för att vi får samlas runt ditt ord. Tackar dig för det levande ordet som du har gett oss. Som vi får läsa, vi får ana din närvaro, vi får höra ditt hjärtslag, vi får höra din röst i vår tid. Jag ber att du ska tala till oss nu i Jesu namn. Amen. Amen. Vi befinner oss i fastan, en lång förberedelseperiod inför påsken. Och vi har valt att ägna några söndagar i fastan åt Jesu avskedstal. Jag tänker att det är en ganska bra, en bra text att, liksom, att stanna i och att meditera över. Vad var det Jesus ville ha sagt till sina lärjungar innan han lämnade dem? Thomas inledde förra veckan så varmt och fint, talade om anden och andedopet. Och han påminner oss om vilken densitet de här orden har. Alltså när man läser evangelierna så kan man ibland le lite åt att lärjungarna verkar vara rätt så tröga till att fatta. Liksom. Han säger en sak och de gör en annan. Och han säger någonting och de står där och säger okej. Alltså de liksom begriper inte, va? Så när jag läser det här avskedstalet så är det för mig som om Jesus bara tar lärjungarna på axlarna. Kanske till och med lägger en hand på kinden och så tittar han dem djupt in i ögonen och så säger han: det här är mitt testamente till er. Det här vill jag att ni ska ha med er, för snart är jag inte hos er längre. Det blir en sån densitet i de här orden och en fin hälsning till oss i vår tid i att förbereda sig inför den viktigaste högtiden i den kristna kyrkan. Jesu död, hans uppståndelse och det nya livet vi har i honom. Syndernas förlåtelse och evigt liv. Så det, i det 15:e kapitlet som jag har fått mig till del så är det tre teman som träder fram. Jesus talar först om att bli kvar i mig, säger han. Och sen växlar han spår och så säger han: älska varandra. Och sen kommer det då möjligtvis en liten tråkig avslutning på den här predikan idag. Men han säger väldigt tydligt: världen kommer att hata er. Sen är inte talet slut där. Det kommer mer nästa vecka. Alicia ska ta oss vidare i den här härliga texten. Men så kommer det sluta idag. Och jag ska faktiskt göra som Thomas gjorde förra veckan. Jag kommer läsa stora delar av det här kapitlet. Dels för att jag tycker väldigt mycket om Johannes språk. Det är så snirligt och det är så välformulerat och lite meditativt. Så jag kommer läsa hela texterna. Först de 10 första verserna om att bli kvar i mig. Så här säger Jesus: jag är den sanna vinstocken och min fader är vinodlaren. Varje gren i mig som inte bär frukten skär han bort. Och varje gren som bär frukten ansar han så att den bär mer frukt. Ni är redan ansade genom ordet som jag har förkunnat för er. Så bli kvar i mig, så blir jag kvar i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv om den inte sitter kvar på vinstocken, kan inte heller ni göra det om ni inte är kvar i mig. Jag är vinstocken och ni är grenarna. Om någon är kvar i mig och jag i honom så bär han rik frukt. Utan mig kan ni ingenting göra. Den som inte är kvar i mig blir som grenarna som kastas bort och vissnar. De samlas ihop och läggs på elden och bränns upp. Men om ni blir kvar i mig och mina ord blir kvar i er, så be om vad ni vill och ni ska få det. Min fader förhärligas när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar. Liksom fadern har älskat mig så har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek. Om ni håller mina bud så blir ni kvar i min kärlek, så som jag har hållit min faders bud och är kvar i hans kärlek. Vinträdet är en vanlig bild i Gamla testamentet. Och då är det alltid en bild på Israel. Ni kan läsa Jeremia 2:21, Jesaja 5 eller Psalm 80. Och i Jesaja 5 så profeterar Jesaja en sång, vingårdens sång. Och där talar han om vinstocken och om hur Gud har planterat Israel som en vingård. För när vi talar om vinstocken i Gamla testamentet så är det en bild på Israel. Så här låter Jesaja 5 då. Jag vill sjunga en sång om min älskade vän. En sång om min vän och hans vingård. Högt uppe på en bördig sluttning hade min vän en vingård. Han luckrade upp den och plockade sten och planterade vädelt vin. Han byggde ett vakttorn, han högg ut ett presskar. Han väntade sig söta druvor, men vingården gav honom sura. Och det här är en återkommande bild där liksom om Guds omsorg om Israel. Israel är som en vingård. Jag planterar de här vinrankorna. Jag förväntar mig god frukt. Men ni ger mig bara huvudvärk typ. Vad är ni för ett bångstyrigt folk? Jag har ju ansatt er. Jag har jobbat. Jag har satt en mur omkring er. Jag har satt upp ett vakttorn. Jag har gjort allting. Ändå blir det inte som jag har tänkt. Och så är det där en påminnelse om Guds tålamod med sitt folk. Och så säger Jesus i sitt avskedstal. Jag är den sanna vinstocken. Det vill säga, jag är det sanna Israel. Jag är den av Gud utvalde. Om ni är i mig så är ni en del av Guds folket. Det är det Jesus säger. Om ni är i mig så är ni en del av Guds folket. Snabbt hopp till Galaterbrevet. Jag har precis läst en kurs om Galaterbrevet. Jag är alldeles fylld av Galaterbrevet. Och när jag läste Jesu avskedssal så tänkte jag, här finns så många paralleller med det Paulus vill försöka säga till den kristna församlingen i Galatien. Så det blir lite av ett bibelstudium idag. Möjligtvis att ni ska senare lägga lunchen något. Jag vet inte än riktigt. Men Paulus, han har grundat församlingen i Galatien. Han har förkunnat budskapet om Jesus. Galaterna har fått uppleva Guds kraft. Guds ande har rört sig bland dem. Och de har, trots att en del av dem är hedningar, genom sin tro på Jesus, på grund av hans kärlek till dem, genom anden, så har liksom Gud införlivat dem i Guds folket. De är barn av nåd. Och de har fått ärva rättfärdigheten från Gud. Problemet är att det har kommit en annan predikant till stan. Jag är så tacksam att Paulus slapp att uppleva vår tid, för då hade han haft fullt upp med alla, du vet, andra predikanter där ute på YouTube som håller på och säger både det ena och det andra. Det är inte så lätt att sortera vad som är sund och vettig lära. Och hade Paulus levt idag så hade han haft att göra, kan jag säga. Det hade varit en jobbig tid för honom. Men det kommer liksom en annan predikant till stan och säger, ja, Guds nåd är bra. Jesus är fantastiskt. Men om ni verkligen vill bli en del av Guds folket, då måste ni omskära er. Ni måste följa buden. Ni måste äta, liksom, tänka på vad ni äter, äta korsen. Ni måste bli som vi. Och Paulus gör allt han kan för att få dem att hålla sig till det sanna, sunda evangeliet om Jesus Kristus. Och han gör det genom att påminna dem om deras relation till Jesus. Han påminner dem om allt vad anden har gjort ibland dem. Och han är ibland rätt så kärv med dem. De borde skära av sig alltihop, de här som sprider oro ibland, det säger han. Inte ska ni behöva omskära er. Ni har ju Kristus. Ni är i Kristus. Det är ett uttryck som återkommer i Galaterbrevet. Att vara i Kristus. Och lyssna här på Paulus väldigt vackra vittnesbörd som han börjar med i det andra kapitlet, versen 19-20. Jag har ju genom lagen dött bort från lagen för att leva för Gud. Jag har blivit korsfäst med Kristus. Men jag lever, fast inte längre jag själv. Det är Kristus som lever i mig. Så långt jag ännu lever här i världen så lever jag i tron på Guds son som har älskat mig och offrat sig för mig. Paulus, han använder så vackra ord i den här i den här texten. Grekiskan formar ganska lätt nya verb genom att plocka liksom lite delar här och där. Och Paulus, han formar ett ord där han säger att jag är medkorsfäst med Kristus. Jag är medkorsfäst. Jag tycker att det är ett sånt vackert ord. Och i mig lever Kristus. Det vill säga Paulus vädjar till dem. Ser ni inte? Känner ni inte? Ni är en del av Guds folk. Ni är ju införlivade i Kristus. Ni har ju livet. Ni behöver inte förlita er på de yttre gärningarna. Ni behöver inte förlita er på omskärelsen, på lagen och på bundet och allt det där. Det där är Guds gåva till judarna. Absolut. Det har sin funktion, det har sin verkan, det har sin kraft. Men när hedningarna ska införlivas i Guds folket, då räcker med Kristus. Då räcker att vara medkorsfäst med honom. Och så lever han i mig. Och jag blir en del av vinstocken. Jag blir en del av den älskade vingård som Gud har planterat sitt namn till ära. Och han utmanar dem i det tredje kapitlet. Alla är ni nämligen genom tron Guds söner. I Kristus Jesus. Är ni döpta in i Kristus, så har ni också iklätt er Kristus. Nu är ingen längre jud eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Men om ni tillhör Kristus, så är ni också avkomlingar till Abraham och arvtagare enligt löftet. Wow, vilken upptäckt Paulus gör. Nu är den rättfärdighet som Gud gav till Abraham, den är given till hela världen. Den är given till barnen i Bangladesh, till barnen i Rumänien, i Thailand, överallt där vi verkar bland barn. Den är given till var och en som vill tro på honom. Överallt. Överallt så finns erbjudandet att bli medkorsfäst och inympad i den äkta vingården in i Kristus. Bli kvar i mig så blir jag kvar i er. Jesus använde liknelsen av en vinstock. Jag är ingen trädgårdsmästare, kommer aldrig att bli. Men jag vill ha en fin trädgård, så därför så tvingas jag ut ibland att göra någonting där. Och jag vet inte om ni har haft möjligheten att studera en vinodling någon gång. Men på hösten så kapas alla grenar så att det liksom finns kvar i princip en stubbe. Inte helt olikt en skånsk nyansad pil, så att ni är med mig lite här. Fast lite mindre då. Och så på våren så skjuter den nya skott. Och det är så tydligt att det är de här nya skotten som bär frukt. Och ju mindre skott, desto mer liksom, desto mer frukt på grenen. Därför ser det ganska väl ansatt och konstigt ut på våren innan bladen kommer och vindruvorna kommer. Liksom. Det ser väldigt naket ut. Men från den här liknelsen så vill Jesus säga några saker om konsekvensen av att leva i Kristus. Eller konsekvensen av att Kristus lever i oss. Händerna på axlarna. Handen på kinden. Blicken djupt in i ögonen. Utan mig kan ni ingenting göra. Utan mig kan ni ingenting göra. Vi är så beroende av Guds närhet, hans kraft och hans kärlek i våra liv. Men det finns en enorm kraft i den där närheten till Kristus. Där han lever i mig. Be om vad ni vill och ni ska få det. Be om vad ni vill och ni ska få det. Det är en svår text. Det där uttrycket återkommer flera gånger i avskedstalet. Thomas hanterade det så vackert förra veckan. En fader som talar till sina barn. Det är klart att vi ska få be våra föräldrar om vad vi vill. Som förälder vill jag att mina barn ber mig om vad de vill. Och det är också min yttersta önskan att kunna ge dem det. Det har jag inte alltid kunnat. Det har inte alltid gått. Men viljan finns där. Kraften finns hos Jesus Kristus. Be om vad ni vill och ni ska få det. Och så handlar det också om kärlek. Det handlar liksom inte om att välja religion. Det handlar inte om att välja sida, att välja ett liv. Det handlar om, liksom, fadern har älskat mig så har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek. Om ni håller mina bud, blir ni kvar i min kärlek. Min fader förhärligas när ni bär rik frukt och är mina lärjungar. Det handlar också till viss del om lydnad. Håll mina bud. Hur är jag i Kristus på riktigt? Tillbaka till Paulus och Galaterna. När Paulus talar om köttets gärningar kontra andens liv så skriver han om andens frukter. Och här säger Jesus tydligt, ni ska bära rik frukt när ni är i mig. Men det är intressant att studera över Paulus språkbruk i Galaterbrevet. För när han talar om lagen, när han talar om köttet, om det som är destruktivt i våra liv, vår synd, så använder han ett ord som betyder att göra eller att handla efter vana. Men när han talar om anden så använder han helt andra ord och bilder och uttryck. Han talar om att vandra i anden. Han talar om anden leder er. Han talar om att andens frukter är. Om vi lever andligt, låt oss vandra med anden. Det betyder att livet med anden mycket mer präglas av organisk tillväxt. Om vandring, om lärande, om att släppa fram, om att föda fram. I det femte kapitlet, versen 22-25, skriver han: men andens frukter är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning. Mot sådant vänder sig inte lagen. De som tillhör Kristus har korsfäst kött med alla dess lidelser och begär. Om vi har andligt liv, låt oss då följa en andlig väg. Det är som om Jesus vill inpränta i sina lärjungar. Händerna på axlarna, handen på kinden. Ta det lugnt. Bli kvar i mig, så ska jag göra resten. Bli kvar i mig, så kommer liv att flöda fram ur dig. Andens frukt. Hur blir jag då kvar i Kristus? Kom till församlingen och fira gudstjänst. Här är vinstocken. Vi tillber honom varje söndag. Vi höjer vår röst tillsammans. Att bli kvar i Kristus är att komma hit varje söndag. Eller när du nu orkar och kan och vill. Jag rekommenderar varje söndag. Jag tror att du kan vara kvar i Kristus och komma hit lite nu och då, absolut. Men jag menar, kom hit. Det är bara det jag säger, kom hit. Läs din bibel. Hitta din plats i livet och rummet för bön. Och håll hans bud högt i ditt hjärta. Hur vill Gud att jag ska vara med andra människor i den här tiden? Det finns också en lydnad i efterföljelsen till Kristus. Det gör det. Så bli kvar i Kristus. Resten har han lovat att ordna. Så, kärleken till varandra då. Så här skriver han från vers 11. Detta har jag sagt er för att min glädje ska vara i er och er glädje blir fullkomlig. Mitt bud är detta. Ni ska älska varandra så som jag har älskat er. Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner. Ni är mina vänner och ni gör vad jag befaller er. Ni är mina vänner om ni gör vad jag befaller er. Jag kallar er inte längre tjänare. Ty en tjänare vet inte vad hans herre gör. Jag kallar er vänner därför att jag har låtit er veta allt vad jag har hört av min fader. Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt er att gå ut i världen och bära frukt, frukt som består. Då ska fadern ge er vad ni än ber honom om i mitt namn. Detta befaller jag er, att ni ska älska varandra. Den här texten lär oss några saker om kärleken. För det första så är det faktiskt ett bud från Jesus Kristus att vi ska älska varandra. Vi lever i liksom kärlekens tidevarv där kärleken upplevs och känns. Och ni vet, vi väljer livskamrater och vi väljer flera livskamrater ibland. Och det liksom, känslorna bär med oss till höger och vänster. Livet är som det är. Ibland går det sönder. Så är det. Vi lever inte i paradiset nu. Men alla unga människor som jag viger, och äldre med för den delen. Jag brukar säga till dem att det ni gör idag är att ni väljer varandra. Ni ger er till varandra. Kärleken kan kännas, den kan vara pirrig, den kan vara, ni vet, allt det där. Men ni väljer varandra och det är ett beslut. Och jag är så fascinerad över att Jesus faktiskt befaller oss Att vi ska älska varandra. Det finns någonting här att lära sig. Vi kan välja kärlekens väg. Vi kan välja att älska varandra. Ni ska älska varandra så som jag har älskat er. Det är inte ett litet krav han ställer. Han ger sig själv i döden för oss. Så ska vi älska varandra. Jag tycker också om att Jesus säger till dem, jag kallar er för vänner, inte tjänare. Alltså jag är så oerhört glad för våra verksamheter. Jag måste bara säga det. Jag är glad för Neighborhood, jag är glad för klädhjälpen, jag är glad för all barnverksamhet, för all ungdomsverksamhet, för körer som samlas, för allt vi gör tillsammans. Men allt det där kan lura oss att tro att vi är ett verksamhetsmaskineri. Jag är en Kristi Jesu tjänare och tjänarinna. Hur vill du tjäna honom? Det är inte en oviktig fråga. Den har jag ställt mig själv många gånger. Men det bränner till lite mer när Jesus säger du är min vän. Vi är ett nära sammanknutet med Kristus och med varandra nätverk av vänner. Det är vad vi är. Vi är inte ett verksamhetsmaskineri. Vi är vänner som gör grejer tillsammans. Och när vänskapen förbyts mot nytta, då är vi farligt ute. Det funkar inte så. Jesus älskar oss. Han är vår vän. Vi är varandras vänner. Vi har fått ett gemensamt uppdrag och det gör vi. Men vi är först och främst vänner. Och så finns det en väldig kraft i den där kärleken. Ni har inte utvalt mig. Men jag har utvalt er och bestämt er att gå ut i världen och bära frukt. Jesus är vår förebild i kärleken. Så som jag har älskat er ska ni älska varandra. Åter till Galaterbrevet. Det finns ett svåröversatt stycke i Galaterbrevet. Ett litet krux. Ni vet när någonting är lite kruxigt. Vet ni var uttrycket kommer ifrån? Det har jag lärt mig på den här kursen som jag har gått nu. Det kommer ifrån att det är svårt att översätta bibeltexten. Så de munkar som satt och jobbade med det här, de markerade de här svåra passagerna med ett litet kors. Ett krux på latin. Så när ett krux dyker upp så är det helt enkelt svårt. Och korset satte man där därför att man tänkte att lösningen finns alltid i Kristi kors. Ett krux. Tänk på det nästa gång du upplever någonting kruxigt. Kristi kors. I Galaterbrevet 2:16 så har Bibel 2000 översatt följande på följande sätt. Vi vet att människan inte blir rättfärdig genom laggärningar utan genom tron på Jesus Kristus. Därför har vi också satt vår tro till Kristus Jesus för att bli rättfärdiga genom tron på Kristus och inte genom laggärningar. Ty av laggärningar blir ingen människa rättfärdig. Det som är lite krux här är formuleringen som översätts tron på Jesus Kristus. Den är en så kallad genitiv konstruktion. Följ med mig nu. Det här är, jag vet att en del av er bara liksom somnar. Tycker att, vad håller han på med? Nu har han läst för mycket. Sluta studera, Andreas. Börja lev. Men bear with me. Bear with me, friends. Det här är så fint. Den ägande konstruktion här, en genitiv konstruktion. Så frågan är vad som äger vad. Och man kan faktiskt översätta det här på två olika sätt. Det kan vara så att Jesus är själva objektet för tron. Så tänker vi. Vi tror på Jesus Kristus, därför blir vi rättfärdiga. Och då kan man översätta det så här, tron på Jesus Kristus. Men man skulle också kunna översätta det som att Jesus är själva subjektet för tron. Att det är Jesu Kristi tro, eller hans trohet mot oss, som ger oss rättfärdighet. Nu blir det väldigt dramatiskt rent teologiskt om man bara liksom tänker på den här lilla meningen. Men om man läser hela Bibeln så är det väldigt tydligt att vi behöver komma till Kristus och tro på honom. Det är den tron som ger oss rättfärdighet. Men det är inte fel att tänka att det också är på grund av Jesu Kristi trohet som du kan bli rättfärdig. Därför tycker jag om den där subjektiva genitiven. Att det är själva Jesus som är subjektet för tron också. Så ett alternativ skulle alltså kunna låta Men vi vet att människor inte blir rättfärdiga genom laggärningar utan genom Jesu Kristi trofasthet. Därför har vi också satt vår tro till Kristus Jesus. För att bli rättfärdiga genom tron på Kristus och inte genom laggärningar. Till laggärningar blir ingen människa rättfärdig. Och jag tycker att Jesus uttrycker detta i sitt avskedstal. Jag har gett mitt liv för er. Ni är mina vänner. Det är på grund av min trofasthet mot er som ni tillräknas rättfärdighet. Handen på axeln, handen på kinden. Ni har inte utvalt mig. Jag har utvalt er. Jag önskar så att du kunde gå härifrån idag och tänka, Gud, du har utvalt mig. Vet, ibland så får en del människor lite hybris och tänker, I'm the chosen one. Gud har utvalt mig. Gud har utvalt dig. Du min brutne vän. Du som tycker att livet inte har blivit som det skulle. Du som tycker att synden är en alldeles för ständig följeslagare i ditt liv. Gud har utvalt dig. Han har utvalt dig. Och jag önskar så att vi fick tag på detta. Och att vi kunde bli medkorsfästa med honom. För det där utvalda livet, det är inte alltid ett liv i härlighet. Det är inte alltid ett liv som går från seger till seger till seger. Det kan mycket väl vara som Jesus Kristus liv, nämligen ett liv i kamp. Ett liv som ibland leder till döden. Men ett så rikt liv, ett så mycket bättre liv. Ni har inte utvalt mig, jag har utvalt er. Och då kommer vi till den där sista roliga punkten om världens hat. I Johannes 15, versen 18-21. Om världen hatar er, kom då ihåg att den har hatat mig före er. Om ni tillhörde världen så skulle världen älska er som sina egna. Men nu tillhör inte ni världen, utan jag har kallat er ut ur världen. Och därför hatar världen er. Kom ihåg vad jag har sagt. Tjänaren är inte för mer än sin herre. Har de förföljt mig så kommer de också att förfölja er. Har de bevarat mitt ord så kommer de också att bevara ert. Men allt detta ska de göra med er för mitt namns skull. Därför att de inte känner honom som har sänt mig. Att vara med korsfäst med Kristus. Att vara i Kristus. Det ger oss ett så rikt inre liv. Så att det yttre livet kan genomlida nästan vad som helst. Säger de som vet. Inte jag. Jag har ingen aning. Men Open Doors ger oss följande siffror. Open Doors är en verksamhet som arbetar med de kristna förföljda i världen. 388 miljoner kristna förföljs och diskrimineras på grund av sin tro idag. En av sju kristna i världen förföljs. Det betyder att en av fem kristna förföljs i Afrika. Två av fem kristna förföljs i Asien. 4849 kristna dödades förra året på grund av sin tro. 4712 kristna fängslades utan rättegång. De arresterades eller de dömdes på grund av sin tro. 3632 kyrkor och byggnader för kristen verksamhet attackerades och förstördes. Jag vet inte varför jag blir tagen av detta. Det blev jag inte när jag förberedde mig. Jag ber om ursäkt. Där är våra syskon. Johannes 12. Så säger Jesus. Stunden har kommit då människosonen ska förhärligas. Sannerligen, jag säger er, om vetekornet inte faller i jorden och dör så förblir det ett ensamt korn. Men om det dör så är det rik skörd. Så säger han om sig själv. Till lärjungarna säger han, bli i mig Har de förföljt mig så kommer de förfölja er. Har de förkastat mitt ord så kommer de förkasta ert ord. Tertullianus, en av de första liksom kyrkofäderna. Han levde på 200-talet efter Kristus. Och år 197 ungefär så skrev han: martyrernas blod är kyrkans utsäde. Vi lever i en otroligt privilegierad del av världen. Det minsta vi kan göra är att be för kyrkans martyrer. Och jag förundras och fascineras så över att detta fredsälskande, det finns kristna som begår våldsdåd i Jesu namn också, absolut. Men de allra flesta, de träffas i hemlighet, förbjudna av regimer att mötas. Det enda de vill göra är att läsa sin bibel och tillbe Gud, ge uttryck för sin tro. Startar inga revolutioner, startar inga krig. Det enda man vill göra är att tillbe Kristus. Och för det får man ibland offra med sitt liv. Det vi kan göra i den här bekväma delen av världen är att åtminstone be för dem. Och så ska vi ändå fråga oss själva: vad har jag offrat? Vad behöver jag offra för att Guds rike ska växa? Vad är mitt utsäde? Är det tid? Är det pengar? Är det karriär? Är det engagemang? Är det bekvämlighet? Är det rum? Vad är mitt utsäde när jag blir ett med Kristus? Ska vi resa oss upp? Genom hela sitt avskedstal så återkommer Jesus till anden. Och Lukas och Johannes, de har lite olika fas på andens liv. Lukas, han fokuserar på kraften, på tungotalet, på dynamis, på alla under och tecken. Johannes, han belyser en annan sida av andens verk. Han talar om mysteriet. Att bli ett med Kristus. Andens del i frälsningen. Han beskriver anden som en hjälpare. Han beskriver anden som den som vittnar om Kristus. Så Jesus avslutar den här delen av avskedstalet med ett löfte. Han skriver: när hjälparen kommer, som jag ska sända er från Fadern, sanningens ande som utgår från Fadern, då ska han vittna om mig. Också ni ska vittna, ty han har varit med mig från början. Visst är det en vacker benämning på vår kära helige ande. Hjälparen. Hjälparen här. Hjälparen här, hör du det? Kristus är här och han vill ge dig sin hjälpare. Kanske behöver du hjälp med att bli kvar i Kristus. Det är så mycket som sliter och drar i oss idag. Vi behöver hjälp att vara inympade i vinstocken. Kanske behöver du hjälp med att älska församlingen och de har runt dig. Såren är för djupa. Bitterheten är där och knackar på hjärtats dörr lite nu och då. Du behöver hjälp att bli fri. Och älska dem du har runt dig. Kanske behöver du hjälp i din inre kamp. Kanske har den heliga ande fört hit dig idag. Du känner dig sökt av Gud. Gud har utvalt dig. Han har knackat på ditt hjärtas port. Hallå? Kanske behöver du hjälp att ta ett kliv in i den kristna gemenskapen. Att ge dig själv till Kristus. Hjälparen är här. Nu ska vi lovsjunga. Förebedjare på plats. De vill be för dig. De vill engagera sig i ditt liv. De vill tacka Gud med dig om du kommer hit med ett glädjeämne idag. Ett tacksägelseämne idag. De vill be med dig om du kommer hit med kamp i ditt liv. Vad det än vara månde. Kanske är det andra människor i din närhet som du har bett länge för. Det kan vara skönt att få hjälp på. Be tillsammans med någon annan för dem idag. Nu ber vi tillsammans och lovsjunger tillsammans. Och så är hjälparen här. Herre, vi tackar och lovar dig för att du är här i detta rum. Vi tackar dig för att du har dött och uppstått för oss. Vi tackar dig för att vi får vara medkorsfästa med dig, Herre Jesus Kristus. Och vi tackar dig för att det är på grund av din trofasthet mot oss som vi kan kalla oss rättfärdiga. Det är din trohet till din egenskapelse som gör att vi kan vara upprättade och leva tillsammans med dig, Herre. Fader i himmelen, du ser allting som rör sig inom oss i det här rummet. Du ser allting som vi tänker, allting som vi är, allting som vi gör. Herre, jag ber att din heliga andes frukter skulle få blomma än mer i oss. Än mer i mig, än mer i vår gemenskap, Herre. Jag ber att vi ska vara fast och stadigt inympade i dig. Att du får leva i oss, Herre. I Jesu namn vi ber. Amen, amen, amen. Amen. Varmt välkomna till förbönsplatsen. Vi sjunger tillsammans.
Sanna längtan, allt vad jag ber.